Jag vet inte om du har lagt märke till en artikel i GP sista veckan om hur de dödas dag firas bland Maya-indianerna i Guatemala. Den 1-2 november varje år. Likadant. Man äter, man dricker, man sjunger och man menar sig på det här sättet umgås med de avlidna och visar dem sin vördnad. Jag förmodar att Göteborgsposten hade den här artikeln just den här veckan därför att det råkar sammanfalla med kyrkoårets allhelgona helg. Den helg då vi på ett särskilt sätt också som idag tänker på de som har gått hem under året. I det antika Assyrien för 2800 år sedan så höll man på med ceremoniella festligheter för de dödas själar just i november månad. De gamla perserna, nästan lika långt tillbaka i tiden, började sitt nyår i november och man kallade det november för dödsängelns månad. Bland hinduerna i Indien har jag själv sett med vilka stora festligheter man i november dyrkar gudinnan Durga för att hon dödar de onda makterna. I Peru så firar man nyåret i november med en fest som kallades Ayamarca, som betyder bära lik, och som avslutades med att man satte ut mat och dryck på de dödas gravar. Bland Australiens urbefolkning så målar man den här tiden på året vita ränder på armar och ben och reben liksom, för att föreställa levande lik. På sällskapsöarna i södra Oceanien så ber invånarna för sina döda förfäders andar i slutet av det som är deras nyårsfirande just i november månad varje år. Att på något sätt fira minnet av de döda verkar alltså vara en global företeelse just den här tiden på året. Och man vet inte riktigt vad det här beror på. Det är i alla fall ingen kristen uppfinning, utan den kristna kyrkan hakade på, så att säga, den här traditionen som fanns i världen. En del tror att det har med Noas flod att göra. För Noa steg in i arken i november månad och så kommer floden. Arken strandar fram i april, men Noa går inte ur arken förrän i november månad följande år. Döden har tagit sitt rov. Möjligen kan det vara denna bakomliggande gemensamma tradition som har någon slags kollektivt minne ligger kvar i människosläktet. Människan har i alla fall i alla tider haft föreställningar om hur något slags liv bortom den fysiska döden. I de gamla stenåldersgravarna så hittar vi ju inte bara de döda skelettdelarna, utan vi hittar också vapen och vi hittar hushållskärl och mycket annat som man trodde att de efterlevande skulle ha nytta av i ett kommande liv. Det tycks ligga i människans natur att vilja ha ett hopp som sträcker sig bortom graven. Inte ens i vår materialistiska västvärld idag så är det så värst många som hävdar med någon större självsäkerhet att när en människa dör, då är allting över. Det är bara slut. Det är ett slut och tyst och mörkt, precis som man släcker en lampa och det finns ingenting mer. Det är precis som att människan inte låter sig tröstas med synen på sig själv som bara en liten bricka i det biologiska kretsloppet. Att jag bara, så att säga, en gång ska begravas och min förmultnande kropp ska ge näring åt kommande växtgenerationer. Det är ingen höjdare att tänka så. Människan låter sig inte tröstas med detta, och i takt med kristendomens försvinnande i vårt samhälle så har istället andra uppfattningar om människans odödlighet vunnit terräng. 20% av svenska gymnasieungdomar tror idag på reinkarnationen, som är en form av tro på ett liv efter detta, att vi ska återfödas in i ständigt nya kroppar. Och i vår alfagrupp nere på krogen Pallas vid Brunnsparken på torsdagskvällarna så hade vi just det här ämnet en torsdagskväll. Vad händer efter döden? Och det samlade extra många människor som var intresserade av just detta. Och vi talade om nära döden upplevelser och alla såna fenomen som det finns böcker skrivna om idag. Och så var det då en som frågade, men vad är det egentligen för skillnad mellan reinkarnationstron och den kristna tron på ett liv efter döden? Och då hade jag glädjen att presentera det som egentligen den här predikan går ut på idag. För enligt biblisk människosyn är kroppen lika viktig som själen. Det största som kan sägas om en människa uttalar Bibeln i första Moseboks första kapitel. Gud skapade människan till sin avbild. Till man och kvinna skapade han dem. Och människan skapades till en evighetsvarelse. Gud la evigheten i människans hjärta. Men hon skapades både som en materiell och en icke-materiell varelse. Både med kropp och själ, så att säga. Men inte som buddhismen hävdar och som hinduismen hävdar. Alltså att kroppen bara skulle vara ett själens fängelse. Utan kroppen är lika viktig som själen i en biblisk och en kristen människosyn. Och när människan föll i synd så lades hela skapelsen, inklusive den mänskliga kroppen, alltså under förgängelsens förbannelse. Och där är vi idag, så att säga. Döden blev en realitet. Men som Peter Kreeft menar i sin utmärkta bok som har titeln Starkare än döden, så säger han så här, att det är ett märkligt faktum att världens alla myter inte ser på döden som någonting naturligt, utan som någonting onaturligt. Som en olyckshändelse, ett felsteg, ett misstag, en katastrof som kunde ha avvärjts men inte gjordes. Döden känns för människan inte naturlig, hur biologiskt nödvändig den är, än är. Ingen vill heller under normala omständigheter dö. Det finns ingen annan tro i världen, och detta kan du naturligtvis opponera dig mot och ha synpunkter på. Men jag har funnit att det finns ingen annan tro i världen som så väl motsvarar den mänskliga längtan efter en odödlighet och något slags liv efter döden, som inkluderar också den mänskliga kroppen. Evangeliet tar nämligen i sitt budskap hänsyn till hela människan. Det var därför Jesus kroppsligen uppstod ifrån de döda. Och inte som Jehovas vittnen till exempel säger, hans kropp är fortfarande död, han uppstod bara andligen. Och många andra trosuppfattningar i den vägen. Jesu tomma grav har med din och min kropp att göra. Den kristna tron förkunnar nämligen en frälsning för kropp och själ. Det är fel att säga att vi ska gå ut och vinna själar. Vad är det för någonting? Vi ska vinna människor som har både kropp och själ, som är både kropp och själ, lika mycket kropp och själ. Vi är inte 50% kropp och 50% själ. Jag är jag, och jag är kropp och själ. I första Korinthierbrevet 15, som vi ska landa nu lite grann, koncentrerar sig Paulus på denna stora underbara sanning, men inser också att den kan vara svår för den mänskliga tanken att omfatta. Vad inte ett öga har sett, och inte ett öra har hört, och ingen människotanke har kunnat tänka, det har Gud berett åt dem som älskar honom. Och det är precis som om Paulus säger, ja, de här sakerna skulle jag gärna vilja förklara, skulle jag gärna vilja förstå, men det finns inte mänskliga ord och analogier för det. Så att vi får ta bilder hjälpligt, så att säga, och det är vad Bibeln gör. Det är precis lika omöjligt som om du skulle försöka förklara hur en regnbåge ser ut för en människa som är född blind. Du kan önska att vilja förklara det, men det finns inte en vokabulär, en erfarenhet som motsvarar. Ingen färgupplevelse har den här människan. Hur förklarar man då? Kanske Gud befinner sig i samma bryderi, så att säga. Saker som han skulle vilja förklara för oss människor, men vi är så begränsade att han vet att det går bara inte att överföra de här sanningarna. Så vi får nöja oss med att ana de här sanningarna genom de bilder som Bibeln ger oss. Hur uppstår de döda? Här finns många i gudstjänsten idag som under året som har gått har förlorat någon nära anhörig, eller längre tillbaka i livet. Alla har vi erfarenhet av att någon i vår närhet har dött. och vi har varit på begravning. Kommer de verkligen att leva vidare? Ja, möjligen själen, men kroppen. Hur kan man tro att en kropp ska kunna leva och uppstå och leva igen? Den multnar ju bort i graven efter bara några år, vi vet ju det. Och vi vet också att kristna människor genom historien har bränts på bål. Och askan har så småningom, när bålet har svalnat, blåst bort med vinden. Och ännu värre, en del kristna fick ju kämpa mot vilddjuren på de romerska arenorna. Och lejonen slet dem i stycken och åt upp dem till middag. Hur kan man tro och ana och tänka sig någon slags uppståndelse för sådana människor? När sadduceerna, som var en grupp i det judiska samhället, av en aristokratisk grupp kan man säga, som inte trodde på uppståndelsen, till skillnad från fariseerna som trodde på uppståndelsen. Men sadduceerna kom en dag till Jesus och ställde honom en fråga för att liksom påvisa hur orimlig tanken på en framtida uppståndelse egentligen är. En kvinna gifte sig, hennes man dog, hon gifte om sig, nästa man dog, hon gifte om sig, nästa man dog, upp till 7 män hann hon gifta sig med innan hon själv dog. Så säger sadduceerna, vem ska nu få henne på uppståndelsens morgon? Ser du inte hur omöjligt detta tal om uppståndelse är, Herre Jesus? Vet du vad han svarar? Ni far vilse. Ni tänker fel. Därför att ni inte förstår skriften, Guds ord, och inte heller Guds kraft och makt. Vad Jesus egentligen säger, ni fattar inte vad som kan vara möjligt för Gud i Guds oändliga kraft och makt. Skulle Gud själv inte kunna ha makt med sin egenskapelse? Menar ni att han inte har ordning själv på alla miljoner, miljarders atomer som finns i död materia och alla celler som finns i levande materia? Han har ju skapat det. Skulle han då inte kunna ordna det efter sin vilja? Det finns många exempel på hur man ska kunna förstå eller ana någonting av detta. Paulus väljer att säga så här: gå hem i din egen trädgård. Där har du en lektion att lära dig. Du sår ett litet blomfrö, väldigt oansenligt och litet. Du lägger det i en mörk jord och det är lika som dör. Och om det inte kommer i jorden och dör, så kommer det att vara ett ensamt korn. Men om du sår det på det här sättet, så vet du vad som händer. Under gynnsamma förhållanden med rätt värme och fuktighet i jorden, så kommer plötsligt en grön liten planta upp som så småningom får en blomma som i sin tur ger massor av frön till nya blommor. Det dröjer visserligen lång tid från det att sädeskornet sås och försvinner i jorden så att säga, till dess att en planta börjar växa upp. Men om detta är en lag i naturens värld, varför skulle det då inte kunna finnas en motsvarande lag i andens värld? Det är Guds världar, båda dessa världar. Gud har skapat både det osynliga och det synliga och givit det givna lagar att leva under. Samma Gud. Men vad ska uppståndelsekroppen bestå utav? Hur ska den se ut? Vilken form ska den ha? Ja, säger Paulus, det blir en annorlunda kropp. På samma sätt som det är en avsevärd skillnad med det här nakna sädeskornet eller blomfröet som du sår och den planta som kommer upp. Det är en ganska stor skillnad om du skulle hålla, så att säga, båda i handen och betrakta. Man kan inte tro att de har med varandra att göra, men det har de ju faktiskt. Du lägger ett torrt naket litet frö och det kommer upp en blomma. På samma sätt är det med uppståndelsekroppen. Den blir olik den kropp som du nu har. Redan den nuvarande skapelsen, säger Paulus, innehåller ju en variation av kroppar. Fåglar som är anpassade för att flyga, fiskar som är anpassade för att simma och leva i vattnet. Annorlunda kroppar. På ett liknande sätt kommer vi att få en uppståndelsekropp som är avpassad för den himmelska och eviga existensen. Den ska bli lik Jesu uppståndelsekropp och Jesu förhärligade kropp. Din och min kropps framtid har med den tomma graven att göra. Det finns en viss kontinuitet. Varje frö, säger Paulus, får sin egen gestalt. Sår man vete så kommer det inte potatis, utan det kommer upp en veteplanta. Sår man solrosfrö så kommer det inte upp gurkor, eller hur? Det kommer upp en solros. Så enkelt är det. Ändå så förbryllande, komplicerat och svårt hur detta fenomen kan äga rum. Plantan bär vissa kännetecken och egenskaper som redan finns nedlagda i det lilla fröet. I din och min kropp finns så att säga fröet till den nya kroppen. Så att det finns en viss kontinuitet som gör att den nya kroppen kommer att ha vissa egenskaper som redan finns hos dig nu. Och därför tror jag att vi kanske ändå kommer att känna igen varandra en gång. Inte så mycket kanske på grund av det yttre, men på grund av vår personlighet så kan vi identifiera varandra. Det står till och med att Johannes kunde se i himlen etniska särdrag bevarade. Folk, en oräknelig skara från alla stammar, tungomål och folkslag. Det ska berika himmelens skönhet, den etniska variationen. Men ingenting av den jordiska kroppens brister kommer att överföras till uppståndelsekroppen. Dina och mina brister kommer så att säga att censureras bort i förvandlingen som ska äga rum en gång. Vår kropp ska nämligen bli lik Kristi förhärligade kropp som var höjd över döden och förgängelsen. Och på fem olika sätt så beskriver Paulus det här nu i första Korinthierbrevet 15. Han säger, och det här säger vi alltid i vår tradition i en begravningsgudstjänst när vi viger stoftet till vila. Det som i det vi lägger ofta en vit lilja på kistlocket, det som här blir sått förgängligt, det uppstår oförgängligt. Visst är det så. Du och jag för en ständig kamp för att skydda oss mot infektioner och smitta. Åker vi utomlands så vaccinerar vi oss för att vara på säkra sidan. Och många äldre tar dessa dagar vaccin mot influensan som vi förmodligen kommer att drabbas av snart igen i vårt land. Den här kroppen, den kan bli sjuk. Den åldras och så småningom döden och multnar bort. Och det pågår just nu när vi sitter i det här kyrkrummet en ständig utnötning av dina och mina organ. När du går ut ur kyrkan idag så är du ett par timmar äldre och kroppen har registrerat det. Det tickar en klocka inom dig som ständigt bryter ner och celler dör ständigt i din kropp. Ersätts visserligen med nya, men det är en utnötningsprocess på gång. Allt ifrån födseln faktiskt. Den kropp som begravs, den sås i uppenbar förgänglighet, eller hur? Och i varmare länder så måste man begrava de döda nästan samma dag, för kroppen degenererar så snabbt och den börjar snabbt sprida sin obehagliga lukt. Men uppståndelsekroppen är oförgänglig. Den genomgår ingen utnötningsprocess. Dess skönhet försvinner inte. Den är evig och bestående. Den är lik Kristi uppståndelsekropp. För det andra säger vi, här sås en kropp i ringhet, men den ska uppstå i härlighet. Det vill säga, när människan dör så inser vi genast, detta är ingenting som vi med behag betraktar. Utan vi lägger ofta om det händer en olycka ute på en väg till exempel, en människa dör hastigt, vi lägger gärna någonting över den döda kroppen för att liksom av respekt inte stå och titta på den. Och när en människa begravs så är det ju en kista hon ligger i. Vi skiljer oss liksom från den döda kroppen så snabbt som möjligt, men ändå med vördnad. Och vi gräver så småningom ner den eller kremerar den. En död kropp har liksom inget värde materiellt sett. Man säger att en död kropp motsvarar kemiskt materiellt sett värdet av en tvål. Det är inte mycket. När allt är slut liksom. Jag minns hur en god vän, Kalle Olausson, trädgårdskunnig, kom till oss när vi bodde i Mölndal och vi hade en liten trädgård. Och han kom till oss med en påse med gula, lite väldigt oansenliga, färglösa små lökar. Och han sa, nu gräver du ner de här i gräsmattan innan tjälen kommer. Och ja, okej, okay, jag visste inte alls vad det var. Det såg inte mycket ut för världen. Men okej, okay, jag gick ut där och grävde ner de här i gräsmattan lite här och där på vår tomt. Och så kom tjälen och så kom vintern och snön. Allt var dött och borta. Så kommer vårsolen fram i februari, mars, april och värmer upp, smälter bort och värmer upp och luckrar upp jorden och regnet kommer och värmen. Och så till vår förvåning så får vi se, oj, gröna skott sticker upp här och där i gräsmattan. Och så småningom står de ut i de vackraste färger som bara krokusar kan bestå med. Underbar skönhet. Och jag slås av denna tanke att dessa anspråkslösa, färglösa små lökar som jag grävde ner i jorden plötsligt stiger fram i en sån härlighet. På samma sätt är det med den mänskliga döda kroppen. I Kristus ska vi återfå en härlighet som vi förut inte har haft. Det ska bli vackrare. Detta förvandlingsnummer. Vi står vid Floras kulle nere vid Parkgatan varje vår och betraktar skönheten ännu en gång. Tycker och säger till varandra, är det inte fint? Detta säger Bibeln, en bild på de dödas uppståndelse i Kristus. Eller du ser en oansenlig larv krypa omkring på ett blad. Till och med käka på blad och tycker, vad det är för äcklig liten mask som kryper. Så småningom, så om du skulle följa den noggrant, så försvinner den in i en puppa. Den förpuppar sig. Och den är som om den vore död en tid. Men om du betraktar den noga dag för dag, skulle du se att så småningom så börjar det röra sig i den lilla puppan. Och ut ur puppskalet tränger sig en skapelse som du inte trodde fanns. En vacker fjäril flyger i sommarvinden och dess vingar glänser i underbara färger. Vilket förvandlingsnummer! Och skulle du inte veta det, så skulle du aldrig komma på att larven som kröp omkring där på bladet och fjärilen som flyger några veckor senare är samma individ. Men det är det. Så är det med de dödas uppståndelse. Ett underbart förvandlingsnummer skall äga rum. Halleluja, säger jag. Detta är oerhört. Att man får tro på så, att man får tro så här. Det är inte klokt. Och det, bara det tycker jag är charmigt. Jag vill tro ännu mer, det är för att det inte är klokt alltså. Det är så charmigt, det är så stort. Och detta är konsekvenserna av Jesu tomma grav. Din jordiska förgängliga kropp ska övergå i en härlighetskropp. Man kan inte tro att det är samma person, men det är du. Det är du fortfarande. Det är du. Du har inte förlorat, som hinduismen och buddhismen säger, din personlighet när du uppgår i nirvana ska alltså upplösas i det eviga varat. Men i kristendomen så tror vi att din personlighet ska bevaras intakt. Du ska vara du, om också med större glädje den gången, den dagen. Till sist, eller två punkter kvar. Det som blir sått i svaghet, det uppstår i kraft. Alltså, det finns en del muskulösa herrar här i kyrkan, jag är säker på, jag kan inte se just nu, men en del har ägnat kroppen ganska stort intresse, och det är inget fel i detta. Vi ska vårda vår kropp, det är viktigt. En del har dock större muskler än mig, vilket jag är väldigt avundsjuk för. Men jag vet ju hur det ändå är med de starkaste bodybyggare. Det behövs bara en liten osynlig basil, kan du tänka dig, som inte ens man kan se, som träffar den här starke mannen, och plötsligt så ligger han där, kan inte ställa upp i tävlingen eller vad det nu är som han hade tränat för, helt utslagen. Det behövs bara ett felsteg i en trapp och man rullar ner och bryter lite lemmar här och där, om man är inte riktigt i form, eller hur? Det behövs bara en liten cellförändring, smygande tyst, du vet inte om det, och så är det en tumör som börjar växa och angriper organen. Och ingenting kan till slut göras kanske. Eller vi vet att vi träffas av sjukdomar på andra sätt. Vet du, en del människor föds med ärftliga sjukdomar som inte går att göra någonting åt. En del dör redan i sin knoppningstid på grund av detta. Så är det. Så är det med den mänskliga kroppen. En del råkar ut för olyckor och blir handikappade resten av livet. Kanske sitter bundna vid en rullstol. Och till sist så ska allas våra kroppar ligga där, orkeslösa och livlösa. Vi ska inte ens orka blinka med ögonen. Det som här blir sått i svaghet, det ska uppstå fullt av kraft. Detta är stort. Detta är stort att få säga till de som nu, jag vet vi har några församlingar nu, som ligger där så svaga på sina dödsbäddar. Det som sås i denna svaghet ska uppstå i kraft och härlighet. Det ska aldrig mer, det ska komma en kropp som aldrig mer ska bli trött eller kännas av svaghet eller denna kroppens begränsningar. Är inte det underbart? Det är vad den tomma graven försäkrar. Och vad som här sås i en fysisk kropp, det hör till denna världen. Men vi ska få en andlig kropp som är avpassad för den andliga världen. Det betyder inte att vi ska bli osynliga andar som far omkring, som änglar eller någonting sånt. Utan vi ska få en kropp där Jesu uppståndelsekropp liksom står modell. Och det var en annorlunda kropp som Jesus hade. Man kände inte riktigt igen honom förrän han sa Maria. Åh, mästare. Hon kände igen honom på rösten. Eller lärjungarna som gick till Emmaus och satt där och åt med honom. Inte förrän han bröt brödet liksom. Det är ju han. Han lever. Så det fanns en olikhet men också en likhet. Och Jesus ville försäkra sina lärjungar om att han inte var en vålnad som de behövde vara rädd för när han kommer till dem. Där de sitter genom förstängda dörrar. Han säger, har ni någonting att äta? Ja, här är en fisk som vi har just grillat. Tack. Och så i deras egen åsyn så äter han av fisken. För att de ska se att han är en kropp. Om också en annorlunda kropp. Men som kan äta och dricka och njuta av det goda. Inte för sitt livsuppehälle utan kanske bara för njutningens skull. Så avslutas detta underbara kapitel med att säga. Vid den sista basunens ljud. I ett nu skall våra kroppar förvandlas. Från förnedringskropp till likhet med Jesu härlighetskropp. Han ska med sin kraft, som vi läste i texten här tidigare, underlägga sig allt. Och detta är viktigt att förstå. Våra kroppars förvandling sammanfaller vid Kristi tillkommelse med hela skapelsens förnyelse. Så att säga, kroppens förvandlingsnummer underlättas av att hela skapelsen ska återskapas. Precis som människans fall orsakade skapelsens förgängelse, skall människans återupprättelse till Kristi avbild åtföljas av hela skapelsens återupprättelse. Precis som Romarbrevet 8 säger, just nu så suckar och våndas skapelsen under förgängelsens bojor. Men hela skapelsen suckar och längtar efter den dag som heter Guds barns förhärligande. Detta är inte klokt. Hur kan man få tro så här? En jubelton skall genomljuda universum. En segerton med sådan makt och sådan auktoritet att gravarna måste ge igen sina döda och havet måste ge igen sina döda. Det som har förmultnat och försvunnit skall genom Guds mirakulösa ingrepp återskapas till någonting med en skönhet som vi förut aldrig hade haft. Och aldrig kunde ana. Döden skall för evigt vara uppslukad. Och den slutliga segern vunnen. Döden som alltid har varit överlägsen. Som alltid har varit den grymme segraren. Som avgått med segern. Som har tagit sina offer ifrån oss. Som har hämtat dem till sina mörka rum. Nu skall den förlora sitt grepp. I Kristi uppståndelse har döden förlorat sitt grepp. Dödens udd är bruten. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Det ska komma en underbar morgon då den förlossade själen. För när en kristen dör så går ju själen eller hennes ande att vara med Kristus. Omedelbart. Vi går för att vara med Herren i ett medvetet tillstånd. i väntan på uppståndelsekroppen som den förlossade själen då ska bli förenad med. Du död, var är din seger? Utropar Paulus till sist i detta kapitel. Var är din udd? Dödens makt är bruten. Jag hörde om en gammal man som på sitt dödsläger, han var liksom färdig att dö och så vidare, och han var angelägen om att få hinna dö innan Jesus eventuellt kommer, för han ville uppleva denna märkliga upplevelse att dö och bli samtidigt som man dör ryckt ur dödens käftar, så att säga. Hur ska det upplevas när det händer? Den triumfen ville han inte missa. En syster i Kristus som jag brukade besöka, en gammal dam, 94 år, brukade utbrista: det är så roligt att vara på väg hemåt. Jag tror att Jesus kommer snart, men även om han dröjer så har inte jag så långt kvar i alla fall. Och hon var så förnöjd. Jesu tomma, är detta alltså vilda önskedrömmar som gamla människor möjligen håller sig med för att förmildra dödsångesten? Eller är det en verklighet? Paulus säger: Kristus har uppstått som garantin för att alla de som tillhör honom också ska uppstå på samma sätt. Och redan nu bor detta frö i dem som tror på honom. Uppståndelsekraften bor i dig och i din kropp. Det är precis det Paulus ber om i Efesierbrevet 1. Samma oerhörda kraft som Gud med sin makt lät verka Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida ska bo i er, beder han. Är det så underligt att Paulus utropar: jag vill lära känna honom och hans uppståndelses kraft? Vår ungdomspastor i Sara, när jag jobbade där, gjorde en intervju med Carl Otto. Jag avslutar med denna gripande berättelse. Carl Otto var bara några år gammal när han på grund av någon felmedicinering fick någon skada som gjorde att han inte kunde gå eller röra sig, utan sitter i rullstol och bara kan ha genom han lyser på en bokstavstavla med en lampa i pannan, eller också har han en pinne i munnen och pekar. Det är hans sätt att kommunicera. Och då frågade vår ungdomspastor honom: men Carl Otto, är du inte besviken eller arg på Gud? Vi som har bett så mycket för dig och inget händer. Då svarar Carl Otto: nej, jag är inte arg på Gud. Jag älskar Gud. Och jag vet att han ska ge mig en ny kropp när Jesus kommer tillbaka. Detta är att bära uppståndelsekraftens hopp inom sig. Har du tänkt på detta? Äger du detta? Om döden är övervunnen, vad finns det som skulle kunna vara värre? Vad finns det kvar liksom att övervinna som skulle kunna vara värre? Detta är vad vi ska fira här idag när vi nu ska övergå i nattvard. Jesus lever. Vi ska också leva. Amen.